En podcast från Aftonbladet.
I veckans Aftonbladet Krim berättar vi om trippelmordet inne på en frisörsalong i Uppsala där en skytt öppnade eld och sköt ihjäl 3 personer. Vi möter familjen till 15-årige Ayham som blev ett av offren. Och så intervjuar vi även polisen som utrett fallet från start och som berättar vad som blev den avgörande detaljen för att nu kunna komma till ett åtal. Det och mer i veckans Aftonbladet Krim med Marcus Ulfsand och Beri Zangana. Och vi kommer idag ägna hela avsnittet åt trippelmordet i Uppsala, där åtal väcktes förra veckan. Vår reporter Beri Zangana har träffat en familj som drabbades direkt av dådet. För dem började det hela dagen innan Valborg 2025.
29 april, jag var på jobbet. Och vi hade APT först. Och de har presenterat till mina kollegor att jag kommer få fast jobb där.
Det här är Sannabel. Hon berättar om vad som egentligen är en väldigt bra arbetsdag. Hon har nyss fått reda på att hon ska få jobba kvar och är glad över det. En stund senare kom en kollega in för att berätta något.
Han kom in och sa det är skjutning i Uppsala och 3 bekräftade. Precis innan det fick jag hjärteklappning och höll jag mitt hjärta. Jag blev väldigt nervös och orolig för min son. Eftersom de såg den i stan och vi bor ganska nära stan.
Sannabel blir orolig eftersom sonen Ayham skulle klippa sig in i centrala Uppsala. Han hade samma dag vaknat tidigt för att åka till skolan och skriva nationellt prov. Och trots att Ayham nyligen hade klippt sig så hade han den här dagen bestämt sig för att klippa sig igen eftersom han ville bli fin inför Valborg.
Han gillade fixa sitt hår. Han behövde inte klippa den här dagen, men han skulle gå ut med sina kompisar dagen efter när det är Valborg. Han tänkte klippa lite mer och fixa en stil och så här.
När Sannabel hör om skjutningen börjar hjärtat rysa. Kort senare får hon ett samtal från en kompis till Ayham som frågar om hon har pratat med sin son.
Han sa jag har pratat med Ayham och han var hos frisören.
Sannabel tar en taxi till platsen. Hon pratar telefon med Ayhams pappa som säger att han har försökt ringa sin son. Men Ayham, han svarar inte.
Och han sa jag på väg dit. Han försökte ringa Ayham. Kunde inte komma fram. Men för mig, jag har inte ringt alltså. Jag bara grät. Jag vet inte, jag vill inte ringa och se om den är hans mobil avstängt eller inte svarar och sånt.
På platsen är det full aktivitet. Polisen har satt upp avspärrningar. Sannabel blir mer och mer orolig.
Jag kommer fram i gråtande mamma. Och de sa det var fullt med folk, poliser. De har sparrat området. Jag sa kanske min son där inne.
Hon möter sin man och de leds vidare av polisen.
Det var poliser där. Och jag sa min son kanske där inne. Han har pratat nyligen med sin kompis och han sa att han skulle klippa sitt hår.
Medan Sannabel står och pratar med poliserna får hon ett samtal från en av Ayhams kompisar.
Han gick ut i frisören 5 minuter innan. Han sa jag kommer till dig. Då visste jag 100% att Ayham var där inne.
Händelsen som Sannabel berättar om utspelar sig alltså i april förra året. Det är då vårkänslor i Uppsala. Det årliga valborgsfirandet närmar sig. Johan Segerholm, utredningsledare vid grova brott i Uppsala, berättar.
Det här var ju på Valborg eller inför Valborg. Det var några soliga dagar här och folk var på gång med liksom festförberedelserna när det här brottet inträffade.
Ja, det är mitt i festförberedelserna som det plötsligt börjar smälla. I närheten av en frisörsalong vid Vaxala torg börjar skotten vina. Ett vittne fångar det hela på film. Det ska visa sig handla om ett exceptionellt hänsynslöst våldsdåd. Utredningen kommer senare visa vad som hänt. Beri Sangana berättar.
Ja, men det börjar då utanför den här frisörsalongen när en mörklädd person som då maskerad med en balaklava rör sig mot den här frisörsalongen vid Vaxala torg.
På gatan utanför salongen står en man och hänger med en kompis.
Den här personen är, han ska egentligen in och klippa sig men har fått någon tid har skjutits fram. Så att han står utanför så länge.
Det är då det börjar smälla.
Skytten börjar ju skjuta mot honom. Vilket då gör att personen som är med honom springer åt ett håll. Och sen den här personen som de skjuter mot, han springer in i salongen.
Samtidigt som han springer in i salongen så följer skytten efter. Mannen som flyr, han gömmer sig inne på toaletten. Och där inifrån hör han hur skytten avlossar sitt vapen flera gånger inne i salongen.
Flera personer där, det är ju folk som jobbar där, frisörer, de tar skydd bakom kassa bland annat. Några sitter i frisörstolen och ska klippa sig.
Efter ett tag tystnar skotten. Det ska visa sig att flera blivit träffade av kulorna.
Den här skytten dödar då tre personer som man kan beskriva det sker en ren avrättning. Där inne är det som polisen har beskrivit. Ta inte hänsyn till någon överhuvudtaget.
Kort senare kommer polisen dit. De konstaterar snabbt att det inte kommer gå att rädda de tre som skjutits.
Precis, det här sker klockan 17, vid 17-tiden, den här skjutningen, och allting går väldigt fort. Ganska snabbt så är polisen där och man spärrar av, och ganska snabbt så inleds också en polisinsats i Uppsala. Det är väldigt mycket i hela Uppsala som pågår här. Man stoppar bland annat tåg och man spärrar av. Men man försöker också då jaga den här misstänkte, den här skytten då, som har lämnat platsen på en elsparkcykel. Det är flera personer som har observerat den här skytten redan när han kommer till platsen, men också när han lämnar.
Men trots allt detta har polisen inledningsvis ganska lite att gå på. De griper en tonåring men släpper honom sedan snabbt. Johan Segerholm igen.
I början av utredningen visste vi ingenting egentligen, vad som hade hänt.
Men sen kommer ett tips från allmänheten som kommer att leda polisen framåt.
Men det är framförallt på kvällen runt 21-tiden som några vittnen ser en person som de då uppger, tror är skytten. Den här personen står och byter kläder och sen slänger personen någonting i en soptunna i Årstaparken. Och det här väcker då intresse för polisen.
Polisen åker dit och plockar upp kläderna. Ett av fynden sticker ut.
Och framförallt så blir det en sak som blir ganska central, och det är en balaklava som den här skytten har haft på sig vid den här tidpunkten, som då tas i beslag. Man lämnar in det här till för analys på NFC.
På kläderna hittar polisen en mängd spår.
De visar sig senare då var full med tändsatspartiklar, och på balaklavan som låg i det här, där fanns DNA från gärningsmannen.
Den 2 maj grips flera personer. En av dem är en man från Södertälje. Det är han som tros vara skytten. Samtidigt som polisen har jagat skytten har man också tittat närmare på offren. De tre som dog inne på frisörsalongen.
När polisen började utreda det här så kunde de ganska snabbt identifiera två personer. Den äldsta och sen den som är 16-åringen. De har då enligt utredningen, de har kända av polisen sedan tidigare. Polisen har kontrollerat dem i olika sammanhang. Däremot finns det en 15-årige Ayham som vi också har berättat om i det här programmet. Han är inte känd av polisen sedan tidigare och han förekommer inte heller i någon form av kriminalitet, något sammanhang. Han, det säger både polis och åklagare, han var där den dagen för att gå och klippa sig och göra sig fin inför Valborg.
Ayhams familj får dödsbeskedet på kvällen den 29 april. Dagen efter är det Valborg och efter det är det 1 maj. På Uppsalas gator samlas tusentals för att demonstrera. Samtidigt samlas hundratals andra i Uppsala moské för att sörja och hedra Ayham. Det är anhöriga och ungdomar, många av dem vänner till Ayham, som kommer för att hedra honom. Drygt en vecka senare, den 9 maj, begraver Ayman och Sanabel sin enda son på en begravningsplats i Uppsala. Han blev bara 15 år gammal. Efter mordet på Ayham kunde familjen inte bo kvar i sin lägenhet. Det blev för svårt. Istället bodde de en period på hotell innan de flyttade till en ny lägenhet. Sanabel visar ett rum i deras nya hem.
Ayhams leksaker, allt det här. Allt det här, Ayhams leksaker. Hans favorit med den här när han var liten. Han har en bild när han var liten. Och kramade den här nallen. Hans lego, bilar, kläder från taekwondo när han var liten också. Jag sparade allting. Jag tänkte det här till hans barnbarn.
Och du har samlat allting för det här från när han var liten liksom?
Allting här från när han var liten också. Alla hans favoritbilar, allting.
Hemma hos familjen är ingenting som det brukade vara. Ayham var en glädjespridare i hemmet. Han tog hand om sina syskon, berättar hans föräldrar. Nu är allt borta. Ayhams pappa Ayman berättar.
Alltså livet, alltså allt han spred här. Man hörde ju att han sprang med en boll eller boxades med någonting. Eller, det var alltid ljud och skoj och skratt i hans rum. Och det var vänner och det var liv i vårt hem. Det var ljus, om man säger så. Det var ljus i vårt hem och det är borta. Det var bus, han busade med syskon, han busade med oss, han skojade, hans vänner kom, de brottades i rummet, det var mycket skratt, skoj, spela spel och... Alltså det var det här livet, han var full av energi och glad, positiv och ville så mycket.
Under vårt samtal sitter stora syster Danja med. Det skiljer 2 år mellan Ayham och henne. De var 3 syskon i familjen och Danja och Ayham stod varandra nära.
Jag är 2 år äldre än honom. Så vi har alltid stått nära varandra just på grund av åldersskillnaden. Mellan min yngsta syster så är det 6 år mellan oss, men vi står fortfarande nära varandra. Men Ayham har ju varit bara 2 år yngre än mig, så vi har alltid stått nära varandra. Och,
2 år och 2 dagar.
2 år och 2 dagar. Jag fyller år den 4 oktober. Han fyller år den 6 oktober. Så vi har alltid valt att göra kalas, födelsedagskalas tillsammans. Alltid haft en stor tårta istället för 2 tårtor.
Danja fortsätter berätta om sin lillebror.
Ayham var av sin egna sort. Han var så... glad och skojig och trevlig och han ville alltid hjälpa folk och han var alltid villig till att hjälpa folk. Han var full av energi och hans leende själv lyste upp det rummet han klev in.
Efter gripandena fortsätter utredningen. Johan Segerholm på Grova brott Uppsala berättar att det här fallet redan från början stack ut.
Ja, jag kan inte dra mig till minnes att vi har haft trippelmord i Uppsala. Så att den här dådet stack ut verkligen. Och det märks liksom också i utredningen hos oss. Det var ett stort allvar i det här. Vi kände ju press att lösa det här. Och la press på oss själva också, för att det är liksom det känns viktigt. Jag tror att justitieministern var här, Strömmer, samma med brottet. Han sa att vissa brott definierar sin tid och att det här kunde bli ett sånt brott, och det tycker jag att vi har känt här i Uppsala också. Vi skapar som ett litet R i Uppsala det här, och då känns det extra viktigt att vi kan lagföra dem som ligger bakom.
Ett av de första fynden som polisen gör i utredningen är ett brev som hittas i den misstänkte skyttens lägenhet. Brevet, det tror man att han har skrivit till sig själv som ett sätt att motivera sig. Johan Segerholm läser.
Från och med den 16 juni 2025 så kommer jag ha 1 miljon kronor. Och det här ska han få genom att vara klivare och göra ruscher, skriver han.
Att vara klivare betyder oftast i gängsammanhang att man är en person som begår grova våldsbrott på uppdrag från andra. Och ruscher, det är den typen av jobb. I brevet tros skytten också ha skrivit om sina drivkrafter.
Han skriver, jag tror verkligen att jag kommer att ha de här pengarna i mina händer. Min tro är så stark att jag kan nu se de här pengarna framför mina ögon.
I brevet skriver han också att han kommer, citat, köra över alla som står i min väg. Jag kommer göra vad som krävs.
Alltså jag tycker det är ganska beklämmande när man läser det här. Man ser att det handlar om att man ska bli rik på att döda människor. Och att det finns ungdomar som har den här synen. Liksom. Det lämnar väl ingen oberörd.
Den fortsatta utredningen ger svar på en del. Men en hel del frågor lämnas också obesvarade. Till exempel varför den här skjutningen överhuvudtaget skulle ske.
Men om man liksom tittar bakom bevisningen så kan man se konflikter ju. Och det handlar både om gamla konflikter som har pågått i flera år. Mellan olika kriminella grupperingar i Uppsala. Och möjligen då nya uppblossade konflikter. Men vad som utlöste det här brottet, det svarar inte utredningen på. Så det kan man egentligen bara spekulera om.
I utredningen finns en teori om att personen som stod och hängde utanför frisörsalongen kan ha varit den tilltänkta måltavlan. Men inte heller det går att slå fast.
I utredningen finns det inte heller något namn på den personen som man är ute efter. Och sen vet man inte heller om det var en enskild person som man skulle skjuta. Vi har sett det tidigare skjutningar där vi har haft tydligare chattar. Att det inte alltid började finnas en person som man vill åt. Utan man kanske vill åt ett gäng med folk. Vi har sett liksom skjut vem som helst. Står det ju i vissa meningar. Och om man tittar på hur gärningsmannen agerar här. Så han börjar skjuta efter en person får man intrycket av. Utanför lokalen. Den personen springer in och gömmer sig. Och så går han in och skjuter tre andra. Jag tycker ju bara, men det är min personliga spekulation, att det kan ju, reagerandet kan ju antyda att det kanske inte var så viktigt vem man sköt.
Polisen bekräftar också att 15-årige Ayham inte har några kopplingar till kriminalitet.
Han var nog faktiskt bara på den här frisersalongen för att göra sig fin inför Valborg. Vilket tycker jag lägger ytterligare liksom ett skikt av tragik till det här.
Efter flera månaders arbete är utredningen till slut klar. 5 personer åtalas, däribland den misstänkte skytten.
Det är en 22-årig man. Han var 21 år vid tidpunkten för det här trippelmordet. Han är då åtalad för trippelmordet. Han är också åtalad för att ha försökt skjuta de här 2 andra personerna som befann sig utanför. Han är också åtalad för en skjutning i Eslöv den 15 april. Hans drivkraft beskrivs av åklagaren att det ska ha varit det som är ganska vanligt förekommande skjutningar, alltså crime as a service. Han har tagit på sig det här uppdraget mot betalning. När han grips så hittar man 100 000 i kontanter som han då ska ha fått för det här uppdraget. Han är känd av polisen sedan tidigare. Han har förekommit i olika sammanhang vad gäller kriminalitet. Jag stötte till på en grej som var att i utredningen så ser man att en förälder till honom berättade att han den 28 april, alltså dagen innan, så har han varit gripen för ett annat brott. Och då har han befunnit sig på polisstationen i Solna för att hämta ut lite olika tillhörigheter och så. Så att han har kopplingar till kriminalitet sedan tidigare, så han är inte okänd.
Och de andra i det här målet, vad kan man säga om dem och hur deras roller har sett ut?
De ska ses som medhjälpare i det här fallet. De har på olika sätt misstänks då, på olika sätt har hjälpt den här skytten. En misstänks bland annat för medhjälp till mord och för att ha bland boka taxi åt skytten, ordnat boende. Några andra har bland annat misstänks av att de som har köpt kläder till skytten och helt enkelt hjälpt till på olika sätt för att det här brottet ska kunna utföras. Grovt skyddande brottsling, ibland någon rubricering där. Men de är 5 åtalade, men det finns ingen anstiftare åtalade i det här, utan det är de som har varit där. Men den som misstänks har beställt det här, den, dit har man
det
inte kommit.
Det vet man inte, helt enkelt. Nej. Du, jag tänker, det är ju en, ser ut att vara en gedigen utredning det här, det är väldigt detaljerat på olika ställen, bland annat så kan vi följa den misstänkte skytten både innan och efter att skotten faller. Jag tänker, om vi beskriver det, vad vet vi om vad han gör?
Ja, men i den här utredningen så finns det ett väldigt gediget bildmaterial där man då har följt den här skytten. Man fångar honom på kameror i Uppsala redan vid 16-tiden när han befinner sig där. Bland annat så har han fångats när han rör sig i ett område, när han hoppar in i en taxi runt 16-tiden och då rör sig utanför den här taxin, hoppar in, han fångas i taxin när han är klädd i den här balaklavan som han då har på sig vid tidpunkten för mordet. Han har också en ryggsäck med sig. Och sen ser man också, man följer honom en bit där, det finns en bild på honom i taxin. Och sen så kan man också följa honom efter mordet då han lämnar platsen och sen tar sig runt i Uppsala. Alltså drygt en halvtimme efter det här mordet så går han liksom, rör sig till ett shoppingcenter i Uppsala där han börjar shoppa kläder. Och han fångas på olika kameror i en galleria bland annat i Gränby. Och man ser då i utredningen att det här stämmer överens med de signalementen som han tidigare har fått. Mm. Och han går bland annat in på H&M och köper kläder. Och efter detta så går han till en simhall där han byter om och kommer in, liksom, kommer ut 2 timmar senare. Så han har fångats på kamera där också. Så det finns ett ganska gediget bildmaterial här, filmmaterial där man har fångat honom helt enkelt. Så han rör sig och sedan tar han tåget tillbaka till Stockholm på kvällen.
Hur ser egentligen bevisen mot honom och de andra ut?
Men det ser ganska bra ut. Man har dels det här ganska gediget bildmaterial. Man har de här som åklagaren och polisen säger som är centralt. Det är de här vittnena som då pekar ut den här soptunnan där han har dumpat kläder. För där är ju den här balaklavan som då blir väldigt central för att kunna komma framåt i den här utredningen. Så vittnena, man har också hittat fynd, 2 vapen som har gömts. Som också hittas. Man har kommit åt skyttens telefon. Där man också kommit åt ganska mycket information och så.
Mm. Själva dådet då, får man någon förklaring till något motiv till varför den här skjutningen skulle ske?
Något exakt motiv får man egentligen en förklaring till. Det vi ser det är att det finns personer där som befinner sig på den här platsen som har kopplingar till kriminalitet. 15-årig Ayham har inte det. Men varför den här skjutningen sker, varför den här skytten har tagit på sig uppdraget, det får man ingen förklaring till. Men det ska också sägas att bara för det växer åtal nu så betyder det inte heller att den här utredningen är över, utan man jobbar fortfarande på ett annat spår att komma åt de här anstiftarna.
Du har nämnt det som snabbast tidigare, men att den misstänkte skytten åtalas ju även för en annan skjutning på ett helt annat ställe i landet. Vad handlar det om?
Ja, men han verkar ju ha varit ute på någon slags, jag vet inte, turné. Men den 15 april så skedde en skjutning i Eslöv där 2 män skadades. Och kopplingen till Uppsala är att det är samma person. Den här skytten som åtalas om mordet i Uppsala, han misstänks också vara den som har skjutit i Eslöv i det här fallet. Och även där så har man egentligen ingen förklaring till varför det här skedde. Till exempel så berättade åklagaren att man har inte kunnat komma åt hans telefon för att han hade slängt den telefon som användes vid den tidpunkten. Mm. Men kopplingen är att han förekommer i det fallet också.
Man misstänker helt enkelt att han har rört sig lite land och rike runt och tagit på sig olika uppdrag, morduppdrag.
Precis, och även ska han ska liksom också fått olika adresser där han ska liksom åka till för att liksom förmodligen då genomföra olika uppdrag, som jag har förstått det.
Den inblandade skytten och de andra åtalade i det här målet, vad säger de själva om de här misstankarna som riktas mot dem?
Ja, men alla har ju då nekat till brott. En av de här medhjälparna som är åtalad har varit liksom lite behjälplig i utredningen och bland annat visat polisen den här vapengömman. Den personen har då erkänt grov vapenbrott men förnekar resterande. Så majoritet, alla mer eller mindre förnekar brott.
Och skytten gör det också?
Skytten förnekar också.
Du har ju rapporterat mycket om detta fallet. Du har träffat Ayhams familj och gått igenom utredningen. Vad sticker det ut enligt dig när du tittar på det här fallet?
Men det är ju liksom hur brutalt det här egentligen är. Den här skytten har ju kommit utifrån, tagit på sig ett uppdrag och bara går in i den här salongen och avrättar 3 personer. Jag tycker också det sticker ut någonting det här med det här brevet som vi pratade om tidigare, att han lämnar så mycket spår efter sig. Det är ett ganska tydligt motivationsbrev där han då förklarar varför han ska göra det här. Det tycker jag också sticker ut en del i den här utredningen, men framförallt hur otroligt brutalt allting är.
Hur det kommer att gå rättsligt i det här fallet, det vet vi inte när vi spelar in detta. Rättegången inleds i mitten av februari, sen väntar flera veckors rättegång och därefter ytterligare några veckors väntan innan domen faller. Så om någon kommer att dömas för trippelmordet, det vet vi alltså inte nu. Men oavsett vad som kommer hända så vet vi att Ayham inte kommer tillbaka. Sanabel har svårt att ställa om till ett liv där han inte finns med längre.
När jag lagar mat, jag serverar fortfarande 3 tärlekar istället 2-2. När jag tvättar kläder, jag saknar att han skulle fråga mig, vart är min tröja, mamma? Har du tvättat den? När jag ser ungdomar på gatan, de som är lika gamla som Ayham, att de är på väg till gymmet eller till träning och sånt. Det gör jätteont på mig. Att jag har sparat alla hans leksaker när han var liten. Och hans kläder. Jag tänkte de är till mina barnbarn. Till Ayhams barn. Det gör jätteont. Och ingen mamma ska gå igenom den här som vi upplever just nu.
Sist här hörde vi Sanabel, Ayhams mamma. Reporter och researcher här, det var Beri Sangana. Producent och programledare för avsnittet, det var jag, Marcus Ulfsand. Om ni vill komma i kontakt med mig, då hör ni av er till marcus.ulfsand@aftonbladet.se. Och vill ni komma i kontakt med Beri, ja, då hör ni av er till beri.sangana@aftonbladet.se. Vi hörs där, eller här i podden, nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.